This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är handbollstränaren Per Johansson. Per Johansson, välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så jättemycket.
Född i Uddevalla, 49 år. Coachingresa, kroppskultur junior, kroppskultur A-lag, endast 22 år gammal. Yngste elittränaren fortfarande, va? I Sverige.
Stämmer.
Alingsås, Sveriges juniorlandslag och sen också U21-landslaget. Sverige dam assisterande, Sverige dam head coach, Kungälv, CSM Bukarest, som då har varit också i sammanlagt vid tre tillfällen. Boden, en kontrastavstickare rejält där, och Montenegros damlandslag som du då blev femma med i senaste EM:et.
Stämmer.
JEM-brons, U21 VM-guld ihop med Ingmar Linnell. Silver i dam-EM med Sverige. Två bronsmedaljer i Champions League, så kallad Final Four i handboll med Bukarest. Och som jag sa, femma i VM med Montenegro och årets idrottsledare 2012 i Sverige. Det är en bra meritlista, Per.
Ja, det är ju kul att man vinner då och då, det är inte så ofta. Men några medaljer har det väl blivit, men det är ju under, det är faktiskt nästan 30 år ja. Jag har hållit på. Jag började när jag var 19-20 och är snart 50 som du nämnde, så att det, några framgångar har det blivit.
Absolut. Din start som ledare och din ledarresa som du har gjort, så har du haft några förebilder när du har kört igång under den här resan, och varför i så fall är det dina förebilder?
Nej, men jag tror att det finns två legendariska ledare i Uddevalla som heter Nisse Blomqvist, som i rakt nedstegande leg så var Ingmar Eriksson som var förbundskapten och hade kropp. De trodde på mig, framförallt Ingmar, och utan hans stöd och egentligen utan hans, även de spelarna som var 5-6 år äldre än mig, så hade ju det här inte kommit någon vart. Så han är ju en stor ledarförebild framförallt. Sen hade jag två väldigt bra ungdomstränare. Bengt Johansson, när jag spelade fotboll i Uddevalla, lyckades hantera det här med både bredd och elit, att det var inte fult att vinna. Och P.O. Andreasson på handbollssidan. Det är liksom från idrotten någonstans där det började. Fick med mig mycket som jag inte alltid tänker på, men som finns där. Sen hade jag två år, jag gick på folkhögskola. fantastisk period.
Vilken folkhögskola?
Ljungskile folkhögskola. Ja. Och dels, ja, det var lite flummigt med mycket rödvin och okay. Barkis och palestinasjal och långt hår. Men där hade jag en lärare som hette Anders Deike. Som framförallt med väldigt små medel kunde leda en grupp. Och han satt alltid ner. Och ibland går man tillbaka till dem. Alltså från, och det här är ju 25 år tillbaka i tiden. Mer än så, såklart. Så att det var väl där någonstans mina förebilder. Hur jag ville försöka vara. Sen har jag ju präglat. Sen har jag också fått jobbat med väldigt många ledare på vägen fram. Magnus Bagan Johansson och jag jobbade ihop, lärde mig jättemycket av honom. Ulf Schäffert, Ingmar Linell, handbollsmässigt. Och sen har jag en rumän nu som heter Adrian Vasile och så vidare. Det är liksom, man tar åt sig, alltså man plockar ju det som, är man tillräckligt nyfiken så växer man i att förstå att man kan göra på många olika sätt.
Mm. Det är ju spännande att du nämnde att ledare du har haft för väldigt länge sedan finns där som ett fundament i din ledarfilosofi. Och finns det något speciellt exempel där du kan känna att du har funderat lite på hur ska du göra här och så har du relaterat bakåt till hur hade han gjort för 25 år sedan?
Jag tror att ledarskapet, alltså grunden i ledarskapet förändras inte så jättemycket. Det är ungefär som en benböj eller en frivändning, det funkar. Sen ska folk sälja in pilatusbollar och annat och det hit och dit. Men om du går alltid tillbaka till grunden, vad handlar det om att leda? Alltså det handlar om för mig väldigt mycket tillit, att skapa en känsla över att jag med mål och mening, jag vet vad jag ska göra och jag vet vad förväntas. Människan är sådan att han eller hon vill veta vad som förväntas. Att jag tror hela tiden går tillbaka väldigt långt ner till basic. Och det tror jag att de människorna fortfarande cirkulerar i mitt huvud. Med struktur och vad som egentligen är grundläggande för att arbeta tillsammans.
Det här blir ju någon form av, kan man säga, värdegrunder och ledstjärnor, kan man säga, som du nämnde här. Finns det några mera sådana som du har burit med dig eller som du har utvecklats under resan här?
Nej, men jag tror att när jag var ung, som du nämnde, 22 år, så kunde jag ingenting egentligen. Men jag var ruskigt bra på att lägga många timmar. Och vad jag tror och vad jag lever efter fortfarande, timmarna, du får tillbaks någonting av timmarna. Det är klart att när du får lite mer erfarenhet, när du lär dig lite mer, då vet du också att du kanske måste lägga lite mer tryck på vissa delar. Jag var enbart tränare från början, såg bara de här 40x20 meterna som är i handboll. Var otroligt fokuserad på det och hade svårt att se sammanhang. Men jag la så jävla mycket tid på allting så att jag lärde mig mycket, men till slut får man också selektera. Man förstår att det är inte bara det grenspecifika, det är inte bara det som händer på handbollsplan som avgör. Och där är väl den stora utvecklingen som ledare, att det, hävstångseffekten ligger inte där, utan det ligger utanför plan.
Och där är vi inne på det här med den här ledarresan som väl kanske de flesta ledare som har hållit på ett tag har förmodligen gått ungefär samma väg. Vi brukar prata här i Coach Meets Coach om ledarnas resa som de har haft. Men lite speciellt tror jag med dig, Per, det är att du har ju jobbat med extrema kontraster. Så jag tänkte istället för att vi pratar ledarresan i kronologisk ordning så pratar vi om kontrasterna som du har fått uppleva som handbollscoach då. Bara för att nämna några, kontrasterna mellan att jobba med ungdom, dam och herr. Vi har klubblag kontra landslag. Vi har att jobba i Sverige kontra Rumänien kontra Montenegro då, med en balkankultur. Vi har kontraster mellan elit och bredd. Kan du utveckla lite grann om hur det har varit att vara coach med alla dessa kontraster och hur det har påverkat ditt sätt att jobba? Vi kan börja med det här med ungdom, dam, herr.
Alltså jag har ju hållit på i ungefär 30 år som ledare och ganska exakt 15 år med herrar eller pojkar, killar, och 15 med andra könet. Och jag tror egentligen jag har ju aldrig valt så att säga uppdrag utifrån någon form av karriärtrapp, utan liksom jag har alltid varit väldigt nyfiken. Jag har alltid försökt att ha lite för stor kavaj på mig med alla uppdrag jag har gillat, jag har triggat mig. Och det handlar ju, för mig handlar det ju om att du ska veta var din grupp befinner sig, vad de har för möjligheter, vad de har för potential, vad de har för mognad. Och jag har ju aldrig varit rädd från att stå och komma femma i ett världsmästerskap och sen träna A-flickor, för att Många ledare som kommer upp på en viss nivå, det får väl jag säga att jag har gjort inom det här
gebitet. Absolut.
De går aldrig ner igen, va, för nej, att de blir så jävla märkvärdiga. Mm. Jag hoppas att jag, en drivkraft för mig har varit att jag ska kunna hantera och träna alla typer av grupper oavsett kompetens, men du måste lägga okej, var är jag nu någonstans, och det har ju breddat mitt ledarskap och tränarskap något enormt, att jag kan hantera i stort sett alla typer av grupper och nivåer. I Sverige har jag varit på division 1, 2, 3 nivå. Jag har varit från framförallt 12-13 år upp och hela vägen upp till både VM, OS och EM, och att ha hela den så att säga trappan. Och också då med en hel del utländska inslag gör ju att jag har fått stå i så otroligt många situationer som gör att ja, alltså det har givit min ledarkarriär har ju det givit ett grymt mervärde att få jobba med så mycket olika nivåer.
Finns det något konkret, någon konkret del i ditt sätt att jobba där du vet att det skiljer sig mellan herr och dam till exempel?
Jag var ju en av dem, jag var ju en klassisk herrtränare mina första 15 år kan man säga. Sen så, och vi män, och det är ju vi män, vi har ju föreställningar att, att det är sån jävla skillnad. Och det är ju ofta män som aldrig har provat, eller män som ska göra på ett annat sätt bara för att man träffar, bara för att man tränar damer. Jag halkade ju in på damsidan egentligen genom att Per-Olof Peppe, som var förbundskapten för damerna, ville ha med mig till EM i Debrecen 2004 tror jag det var. Mm. Och jag sa nej direkt, det går inte. För att det var mina egna föreställningar att det här blir något konstigt. Hur tar jag, hur pratar jag, hur driver jag, hur alla de här sakerna. Men han åkte faktiskt ner, vi var och spelat USM här nere i Kortedala faktiskt. Han dök upp med två flygbiljetter, då åker ner och vi träffade dem första gången i Rotterdam 2004 då på ett förberedande läger. Och jag var så jävla nervös och började den första tiden med att göra om mig och hit och dit och förändra i kommunikationen tills min lagkapten då, eller våra lagkapten Tina Flogman sa så här: Pär, släpp det där nu, vi behöver ingen velopappa här, utan var bara den du är. Mm. Och från den dagen så har jag varit exakt
samma.
Mm. Och det är tre stora skillnader tycker jag med herr och dam efter så här många år. Damer kan du driva mycket hårdare. Mm. Mycket hårdare. Det tar lite längre tid att få med dem på en idé. Du måste vara lite tydligare. Det andra är att tjejer är mer tacksamma. De är tacksamma för hjälp. Och det tredje är att du kan bli fullständigt bortfintad i det sociala så att säga. Va? Alltså i de här mekanismerna som du inte ser. Det tar mycket längre tid innan du ser en konflikt eller ser när någonting börjar så att säga krackelera på de sidan. Men också det här med könerna, att få spela VM både för herrar och damer. Det är klart att det är, men prestationsmässigt så, eller ledarskapsmässigt så har jag ju också fått träna de allra bästa damspelarna. Mm. Mm. Men också tränat ungdomslag. Men för mig, jag gör ingen skillnad på mig själv längre.
Det är väldigt intressant. Om vi håller vi oss kvar lite grann även med det här med ungdom. Ni hade ett väldigt bra U21 lag Sverige då, som vann, eller det enda VM-guldet väl förmodligen.
Ja, det var det första U21 guldet och det var ju en kull som jag fick förmånen att ta. I handbollen funkade så att du blir uttagen till regionsläger, sen till riksläger, och då är det 60 spelare och så blir det ett juniorlandslag till slut och sen blir det U21 då. Så jag hade ju dem mellan de var 16 till 21.
Det var med Kim Andersson bland annat.
Kim Andersson, Jonas Larholm, Rasmus Vremer, Lukas Karlsson. Alltså en kull som ju räknas som en av de absolut bästa kullarna. Du har ju till 64 med Wislander, Olsson, Lindgren. Ja. Sen är det här en kull som räknas kanske bland de 3-4 bästa kullarna i svensk historia då på här sidan. Mm.
Fanns det någonting i coachingen där under ett mästerskap med ett ungdomslandslag som du känner att det där passade där men det hade inte passat om det hade varit ett herrlag exempelvis?
Eller om det hade varit ett damlag menar du?
Ja, eller det också.
Herrlag, jag menar ju ändå herre.
Alltså killar, ja, vad det gäller ungdomar kontra seniorer.
Jag förstår. Den här gruppen hade ju ett sånt oerhört driv. Alltså det fanns, det var en otroligt konkurrens och det fanns spelare som senare tog stora ledarroller och det såg man redan då. Och en ganska spretig grupp i det, i och med att du hade så många som ville ha kungakronan på sig. Men just drivet och den här lite barnsligt nyfikna entusiasmen som det ska få vara på ungdomsnivå. Det ska vara lite mer, kopplet ska vara lite längre, att du ska få ta lite yvigare svängar, för att det handlar en hel del om utbildning, men det handlar också om att vinna, att det är viktigt att vinna. Varför håller vi på med det här? Och för mig är det viktigt att vinna. Och vinna behöver inte alltid ha guldmedaljen. Okej, med det här gänget så kom guldmedaljen. Men att du vinner genom att du maximerar din potential egentligen. Alltså vad som finns i gruppen. För det här med överprestation finns ju inte i min värld, utan du kan ju bara prestera så mycket som finns i en grupp. Men det här gav ju mig såklart ett det första riktigt stora beviset på att jag kan lyckas internationellt. Och den nerven har jag inte jag släppt sedan dess. Det är ju 20 år sedan jag började med att få komma ut. Sen är ju, det är klart, kravbilden blir ju större. Det kanske inte har med damer och herrar att göra, men ju högre upp du kommer, ju mer exponerad du är gentemot media, sponsorer, publik, så klart, då blir ju kraven större på ren prestation på resultat. Och det var kanske den stora skillnaden. Du jobbar ju lite mer i lugna vatten när du jobbar med ungdomar som inte är så exponerade ut.
Jag hade ju förmånen att få jobba med U21-landslaget i fotboll under 6 år, och det var ju en härlig tid. Just det här att det var ju alla spelarna i samma generation, har ungefär samma intresse, de lever ungefär samma liv i sidan om, och är ju, alltså du får ju en ofantlig dynamik i gruppen och en fantastisk atmosfär. Vi kör vidare. Nästa kontrast som du har väldigt stor erfarenhet av, klubblag kontra landslag. Hur upplever du det?
Alltså det finns ju någon hatkärlek till båda egentligen. Alltså att vara klubblagstränare, så är du där varje dag. Och är du i en proffsmiljö så är du ett par gånger om dagen. Då har du dem hur mycket du vill. Men det har ju också alla andra. Alltså alla andra klubbtränare har ju det. Men där kan du jobba med det mesta. Det behöver du inte välja bort speciellt mycket. Det passar ju mig i perioder. Och i perioder så har jag också, att vara landslagstränare passar mig också rent familjärt, kanske att man inte behöver så att säga stå där varje dag. Men det jag har lärt mig av landslagstränare, det är ju att bli jävligt skarp i ditt tränarskap och i din coaching. För att där har du inga livlinjer så att säga, va? Du kan inte säga så här att misslyckas vi den här veckan så kör vi nästa vecka. Du måste vara otroligt noggrann med vad du puttar in i träningarna, hur du bygger träningarna. Du måste också vara väldigt bra på att välja bort det här. Vi får välja bort kanske 50% av vad de behöver. Vi kan inte gå ner på minsta detalj och jobba med dig som individ och så vidare på samma sätt. Och du måste vara stenklar. Men det är samma sak där också, att är du landslagstränare så konkurrerar du med landslagstränare som har samma förutsättningar. Men där måste du vara mycket mer. Där är varje timme och varje möte är mycket viktigare utifrån ett perspektiv, alltså tidsperspektiv.
Det måste vara verkningsgrad på varje pass och
du har inte råd med en två träningar som gick så där, eller som du tyckte att alltså du måste vara stenklar på vad du vill uppnå. Och det svåraste för mig från början var ju att det här samvetet, att vi hinner inte med de här. Nej, det hinner, det är helt omöjligt. Alltså hinner du med 5% på landslag och du har 100% i klubblag. Ungefär den skillnaden är det, för att det är ju så extremt lite tid. Vi kanske har med ett landslag och ett bra år 80-90 dagar. Ett OS år lite över 100. Ett vanligt år kanske 70 dagar tillsammans. Och det är ju bara att räkna ut då.
Hur påverkar det konkret i arbetsvardagen? Att det är så att varje minut blir viktigare?
Alltså nu har jag jobbat väldigt mycket med landslag, så att det har ju blivit ett sätt att, jag har också kastats in ganska snabbt i klubblag, i Bukarest, också snabbt in i Montenegro 10 dagar före VM 2017. Men där är ju en erfarenhet kring att direkt kunna se, okej, vad är det som behövs göras här nu? Även när jag kommer i helt andra strukturer som i Rumänien måste jag också bjuda in spelarna, för jag måste bjuda in spelarna, för jag kan inte, jag har inte ett halvår på mig att förstå saker. Jag måste förstå nu varför är det så här. Och det arbetet är ju lättare i ett svenskt lag, svårare i ett som vi säger i den här regionen som jag har jobbat med då.
Och då kommer vi naturligt in på den här kanske mest intressanta kontrasten, den här med att jobba i Sverige och Rumänien, östnation, och Montenegro med Balkankultur. Och här förstår jag att det finns väldigt mycket stora intressanta kontraster.
Alltså det är ju en stor fråga, men jag kan väl säga att alltså, beröringspunkterna är ju nästan, inte noll är det ju inte, för att det är ett lag som ska prestera och göra resultat, men sett hur de är uppfostrade från sina föräldrar, skollärare hela vägen är ju totalt skillnad. Va? Det finns en hierarki, en oerhört tydlig hierarki i de här länderna vi pratar om, där det är glasklart. Det finns ju som en befälsordning, och en befälsordning som ibland blir väldigt, väldigt byråkratisk kan jag tycka, utifrån att det ska gå liksom uppifrån och ner och nerifrån och upp. Men en befälsordning, kanske slarvigt uttryck befälsordning, men lite grann åt det hållet. Det är liksom, det blir också tydligt vem det är som bestämmer, vem det är som ska bära bollarna, vem, alltså respekten för lagkaptenen och hela vägen. Och sen sättet att kommunicera är ju också helt skönt. De är vana med generellt då, med att coachen säger så här ska vi göra. Så fort du frågar vad tycker ni här, det är klart det är inte 20 lika in timeout, men alltså i de lugnare vatten, hur ska vi göra här, så kan det direkt vara ett tecken på en svaghet, att du inte har balls. Det handlar mycket om ballarna, va? Att du ska visa det varje dag. Och det kan ju också bli, det är inte jag så bekväm i, men det blir ju också en process i detta att jobba med dem, där jag faktiskt får säga okej, idag är det torsdag, på lördag ska det här vara klart, då ska vi bestämma oss. Men de här dagarna fram tills dess så måste jag ha med er i det här. Jag måste veta erfarenheter, du spelar i Ungern, vi ska möta Ungern, du har varit med henne. Jag måste veta, jag måste krypa in i deras huvud, om vi säger exempelvis en motståndare eller hur ni tänker. Och då har de blivit tryggare i när man faktiskt säger jag som bestämmer. Men jag bestämmer på lördag. Fram tills dess så kan vi ha det öppet. Men där är det, där svarar de i ordning. Sitter jag på ett möte, nu har jag varit i Montenegro i 2,5 år. Men i början så är det kanske 5 som har mandat att prata. Det är en stor skillnad. Och är det någon som skulle öppna käften i dem som, de unga eller som inte kommer att säga, då kan de ju få sig påskrivet duktigt då av exempelvis lagkraft. Du får inte prata här.
Om man bara stoppar där lite, är det skillnad mellan Rumänien och Montenegro? Eller kan man säga att det är ganska liknande kultur för att vara coach?
Det är en stor skillnad. Jobbet i Bukarest som jag har gjort vid 3 tillfällen, det är ju som en främlingslegion. Det kanske det är hälften av spelarna är rumäner. Sen hade jag ju haft ryssar och vitryssar och spanjorer, fransysker, dansk och norsker, Balkan och så vidare. Det är ju mer än, så att säga, det är ju inte det. Det blandas det ju upp.
Men i ditt arbetssätt, i ditt ledarskap, kan man säga, om vi för diskussionen vidare här som är fantastiskt intressant, kan vi baka ihop Rumänien och Montenegro, eller behöver vi ta dem var för sig när vi ska prata om arbetssätt vidare?
Jag tror att nästan alla spelare som jag har mött som kommer utanför Norden, om vi liksom klumpar ihop dem i ett då kan vi göra det i Rumänien liksom, vi kopplar ihop ryssar, rumäner, så är det ju ingen jätteskillnad. Det är det inte. Skillnaden med Montenegro, det är ju att där är det ju 16 montenegriner och så är det jag. Och där liksom har du ju, där har du ju alla från ett land, där har du också passionen för landet, där har du också det här för hjärtat, för att prestera ett litet land i botten. Men arbetssättet kontra svensk då är ju att du måste visa någon gång varje dag så måste du visa vem som bestämmer. Och ibland så orkar du inte det. Och det orkar inte jag alltid göra det. Och då blir det ganska direkt oroligt. Det kan vara exempelvis att en fysioterapeut kan knacka på min dörr och fråga selektor eller coach, kan jag få gå och handla här på supermarket 20 meter från hotellet exempelvis. Så varför frågar du det, frågar jag. Och, alltså det här att allting ska gå igenom huvudledaren, alla beslut, för att det är de vana med.
Har du försökt att få lite grann mer demokratiska tankar och dialog in i arbetet men stött på motstånd så du har fått backa, eller hur har du hanterat det när du har börjat det?
Alltså, okej, fostrad i Sverige, är svensk, har svensk utbildning och alla de här sakerna. Men det är klart, hade jag kommit dit ner och frågat vad har ni svensk kaffe på hotellet, eller liksom om du tänker med sällskapsresan, men så hade jag inte överlevt. Nej. Men det handlar ju om att det, vad är egentligen demokrati? Okej, demokrati är ju att på något sätt få en känsla av att vi gör det här tillsammans, vi bygger det här tillsammans. Och då handlar det ju om att ta några steg fram. Oftast prata om att nu gör jag ett sätt, nu gör vi ett sätt idag så som det jag kommer ifrån. Mm. Okej, då gör vi det. Då får jag, okej, då gör vi så. Och jag märker det ofta att det blir oroligt i gruppen om det blir för mycket demokrati. Mm. Alltså jag känner att det sipprar ut. Du får ha tentaklerna och du måste vara klar över vad det är som händer när du gör saker. Ibland skiter jag i det. Första läget efter 5 dagar, vi träffades i bar med Montenegro, då gjorde jag den här norsk karaoke. Femte dagen vi var samlade. Nu sitter med lurar på dig och så ska du nynna en låt. Och alla runt omkring sa, herre det kan du inte göra, det kan du inte göra. Och då var jag så jävla sugen bara för att testa. Vad händer om en tränare som varit här i 5 dagar gör det? Det var lite kopplat till teambilden. Vi kommer ju säkert mer till det sen. Och det blev ju så att de var ju som 7-8. De fick ju skratta, de fick ju leva ut. Och det är klart att det var en jätterisk att göra det. Men jag är ju också sugen på att sätta mig i de situationerna. Vad händer om jag gör det här? Det är ju nyfikenheten igen. Det är liksom, vad händer? Men helt klart är det ju så att jag har ju anpassat mig mycket, mycket mer till deras kultur än vad det är tvärtom. Den sitter ju väldigt, väldigt bergfast att det ska vara på ett speciellt sätt. Framförallt med hierarkier. Framförallt vem som får prata, vem som ska göra vad och så vidare. Så att befälsordningen är ju på väldigt mycket gott och ont. Mm.
Och det är väl en av en ledares absolut viktigaste egenskaper att man klarar av så att säga att adapt the environment.
Ja.
Så att man hittar den vägen att vandra som passar bäst där och då.
Men det är också tillbaka till det här som du började med. Okej, nu står jag med 14-åriga tjejer. Okej, ena veckan. Och sen 2 månader senare så står jag med fullblodsproffs. Mm. Med de bästa i världen att träna. Du måste veta var du är någonstans. Mm. Du måste veta vem du ska leda, var du ska leda dem, vad de har för uppfostran, var de kommer ifrån. Men en grej som jag märker mer och mer med att jobba ute, det är ju att du sugs ju också in i deras system. Mm. Alltså du sugs ju in och du helt plötsligt börjar göra saker som du inte får så jävla alltså som inte gör så gott i magen om man säger så, va.
Mm.
Och då får du reflektera att trillar bort dig i det här som är ju en kultur och är ju ett sätt att vara som är helt annorlunda från var jag kommer ifrån. Den får jag jobba med varje dag.
Mm.
Och då har jag i Montenegro exempelvis så har jag med mig en rumänsk tränare som då är uppvuxen i det auktoritära systemet som kan ibland signalera för mig, Per, nu måste du visa, eller du får akta dig för nu blir det rörigt nu.
Mm.
Och många som åker utomlands tar ju med sig en svensk då, för att det känns tryggt. Men jag behöver ingen svensk med mig ute, för det är inga svenska vindar som blåser.
Mm.
Jag behöver någon som kan hjälpa mig och säga, jag har en serbisk psykolog med oss som heter Bojana, som är där vi tre, alltså en serbiska, jag och en rumän, det är liksom där vi är ganska, de kommer därifrån, men de förstår mycket mer det här liksom, demokratiska, där vi gör saker ihop. Och de blir ju mina livlinjer, kan jag säga, i många, för att vissa saker ser jag inte, jag förstår dem inte. Jag förstår inte varför det blir som det blir, jag förstår inte när kanske faran kommer, för att jag, hur ska jag kunna veta det? Där har jag ju omgett mig med ledare i ledarstaben då, som är fostrade i ett auktoritärt system i Serbien, i Rumänien. Nu gör vi jobbet i Montenegro, men det ändå bygger på samma sak.
Mm. Kan man säga då, som det vi pratade om från början här i denna frågan, att det är ganska likt Rumänien, Montenegro, utifrån ledarskapshierarkier och det här med en ledares sätt att arbeta.
Ja, det.
Ja, där kan man säga att där kan man baka ihop det.
Det är auktoritärt.
Ja. Och då är det väldigt spännande med, du har haft Bella Guldén, du har haft Linnea Torstensson, Nathalie Hagman, Sabina Jakobsen, exempelvis svenska spelare i Bukarest, som är vana vid ett annat ledarskap och kanske känner från Sverige en annan Per Johansson. Hur har den relationen och dialogen med dem fungerat i det här arbetet?
Jag har ju, om vi tar de här namnen som du, alla de här fyra blev ju proffs, blev ju det ganska tidigt, och alla de här fyra hade jag ju från början i landslaget när Bella var 17-18 och Linnea var ung och Sabina och Nathalie var ju extremt ung från våra yngste som vi tog med. Och där har jag liksom varit med på deras resa och jag har ju också kunnat se, jag har ju också stött på sen, alla de fyra har jag ju tränat ute i Europa och man ser ju också på skillnader i dem, hur de har utvecklats både som spelare såklart, men också hur de har anpassat sig efter systemet. För att vi är mycket bättre. Det tror jag kan säga. Att vi om jag säger skandinavier, skitsamma, svenska, norska, alltså vi är bättre. Alltså, vi har en större förmåga att anpassa oss. Men liksom när jag träffar Linnea nu ute i som jag har nu eller hade i Bukarest, så, och hon har varit ute 10-12 år, så är det ju ett fullblodsproffs med alla de ingredienser som krävs. Men hon har också varit ute i 12 år. Mm. Så att ha sett hur de har förändrats också, hur man, och jobba med dem har ju också varit fantastiskt intressant att se.
Men jag tänker just nu, just i den konkreta coaching-situationen, så är det helt självklart att de svenska spelarna som du har haft där nere ser det som helt givet att du måste ha ett annat ledarskap till dem där än vad du hade till dem i landslaget.
Ja, jag kanske inte behöver ha ett, jag behöver inte ha ett individuellt annat ledarskap. Alltså jag har ett, när jag tränade Bella i landslaget eller när jag tränade henne i Bukare, så ja, alltså det är den individuella coachen. Okej, hur behöver jag nå henne? Jag vet att det här måste jag trycka på med Linnea exempelvis, helt annorlunda än Isabel och helt annorlunda än Sabina också med Nathalie, alltså helt där. Men de vet ju också, de vill också vinna. Alltså för att de vet ju att om jag ska överleva där nere så måste jag få med mig de andra, jag måste få med mig det. Så det har ju varit det absolut minsta problemet. Mm. Och därför de har en förståelse för de har varit ute.
Det måste snarare ha varit en stor fördel att ha haft ändå svenska spelare såklart där nere som du kan ändå ha lite grann att luta dig mot i vissa frågeställningar där det kanske du känner att du vill ha lite dialog med spelargruppen.
Ja, det har det varit. Sen är det ju också, finns ju också en given hierarki liksom, och där var ju kanske exempelvis Linnea Torstensson väldigt högt upp i hierarkin och även Bella på sitt sätt, framförallt Bella genom sitt sätt att spela handboll. Men det kan också vara en danska, det kan också vara en montenegrin, men att hitta de som kan gå före och de som man kan fästa saker och ting på, som liksom man vet om att här är det. Alltså en svensk spelare oftast ute, det vet jag, varje träning så är det inga, vi kör max här, vi gör så. Också som, vad heter, role model på något sätt, att liksom någon som verkligen, okej, titta här, så här kan det se ut också.
Om vi går vidare lite grann runt det här, så det här med i arbetet med laget, det som handlar om individen kontra gruppen, hur mycket tid som man lägger på i direkt så att säga, coaching med individ kontra gruppen. Vissa saker hänger såklart ihop, självklart. Är det någon sak där som du känner att du har utvecklat väldigt mycket när du har jobbat i de här länderna?
Jag tror att generellt sett så har det skett en otrolig förändring i mitt sätt och alltså att vad är det jag tror på? Vi gör ju saker och ting, för allting vi gör för att vi vill lyckas, vi vill vinna, vi vill kvalificera oss någonstans. Och alla de här miljoner individuella samtalen som man till en början, man skulle prata med alla, man skulle sätta sig ner med alla och så vidare. Det förändrade vi, eller jag började förändra det egentligen året innan vi tog silver med svenska damlandslaget. Okej, det är en kollektiv idrott. Okej, alla individer behöver sitt. Men jag märkte också det här, har nu pratat med henne för andra gången, för tredje gången. Liksom, vem hör vad vi pratar om? Och egentligen tvärtom. Det hade ingenting med att jobba utlands att göra. Där jag inte tror de är överhuvudtaget vana med att man har ett normalt
samtal på det sättet.
Utan vi flyttade ju det in i så här konferensrummet, eller in på träning. Det vill säga att Vi byggde någonting att liksom, inga hemligheter kallar vi det då. Det är att alla ska höra allt om alla. Då pratar vi inte privata, det är liksom allting som rör våran prestation. Det ska vara i, så att säga, i gruppen. Och det var ju inte självklart att det skulle ske. Alltså det, det var inte självklart. Det tog ganska lång tid, men jag tror att det var en av framgångsfaktorerna. Att alla, när jag pratade om Linnea, då hörde alla det. När jag pratade om Sabina, då hörde alla det. När jag, så vad har jag för förväntningar på dig, Jörgen, exempelvis? Det är det här, då sitter alla och hör det. Så att samtalen har ju flyttats mer in till att ta mycket mer av de här samtalen i grupp. Men framförallt i grupp, men också i mittblocket, spelförare kontra ytterni i pang. Alltså att flytta det mer in i block. Jag har mycket, mycket mindre individuella samtal, för jag tycker att det blir individuella samtal till förbannelse numera. Och jag känner, min egen feedback på det, eller det som jag känner fått återkoppling till det, det är ju att vi får ett mer tryck, vi får en mer förståelse när alla hör vad vi pratar om.
Och det här är en tydlig grej som du har känt att du har utvecklats under din ledare i
under tiden. Framförallt de tio senaste åren är den supertydlig. Mm. Då väljer jag hellre att lägga den tiden, och då får det köra ihop sig ibland. Då är det någon som tycker att hon har blivit förrättare, han liksom. Men jag tror att man vinner, för du får också reda på när du gör det bra och när du gör det dåligt utifrån vad vi har bestämt. Mm. Men det här exempelvis, en stor skillnad nere i Rumänien eller på Montenegro, är att de inte vana med beröm.
Nej.
Och det visste ju inte jag om. Alltså som, jag vet inte om jag ska kategorisera som svensk, men jag vill ju kunna säga det här funkar inte, det här är jävligt bra, alltså fan vad bra du gjorde, alltså blev väldigt stressat då. Tills jag frågade en gång, varför blir du så, du ser ut som en fiollåda nu när jag berömmer. Ja, men jag har aldrig fått beröm. Och det finns ju ett tankesätt som i högsta grad lever fortfarande, att ger jag dig beröm nu, då blir du lat.
Ja. Kan du ändå känna att dina tjejer i Montenegro exempelvis kan anamma och förstå att de kan faktiskt växa i självförtroende om de får beröm av coachen, eller är de så inklistrade och fast i sin uppfostran och den kulturen som är? Eller har du flyttat, alltså du har flyttat dig mot dem, har du, de flyttat dig mot dig i den
alltså den här delen som vi pratar om nu, jag skiter i vad de tycker. För jag kan inte utöva ett ledarskap där jag bara visar en halvtimme på det som var dåligt eller hela tiden bara säger till dig vad som det går inte. Och nu har ju de lärt sig mig att det behöver inte innebära att han visar sig veker. Jag kanske tycker att det kanske var bra.
Jag skulle flika in där, Per, att era resultat är ju egentligen svaret ja på det.
Ja, det är det väl.
Det är väl
många delar som spelar in i det, såklart. Men det är också en grej som jag inte kan göra kompromiss. Jag kan inte kompromissa med mig själv. Det går inte. Och det är klart att nu är de vana med det. Nu är de vana med att jag kan ha 40 minuter där jag visar, kolla här vad bra det var. För det finns exempelvis ett talesätt i Rumänien som heter bröllop eller begravning. Det säger ganska mycket. Alltså det handlar bara om resultatet. Vinner vi så är allting bra, förlorar vi så är allting dåligt. Och det vet ju du som ledare att det finns ju grader av allting.
I allra högsta grad.
Och det är egentligen det arbetet. Och det är också det, så som de är uppfostrade. Liksom. Det är halshuggning eller det är ingenting. Mm. Är du med?
Mm.
Och det sättet har ju tagit, alltså har ju lagt, har jag, för det har varit viktigt för mig, lagt oerhört mycket kraft på att faktiskt belysa så här såg det ut. Ja, men vad fan, det var skit och folk gissar och spelare gissar, de är oerhört influerade av vad andra tycker, i landet tycker, politikerna tycker, fansen tycker, men titta hur såg det ut då? Mm. Det arbetet har tagit ofantligt lång tid. Men det börjar få genombrott på.
Och där har du självklart en stor fördel av att du bor och har din familj i Uddevalla, inte mitt på torget i Podgorica.
Nej, ja, det tror jag nog. Nu är det ju skönt ibland att man inte förstår språket också. Så att, men jag tror att det är alltid en fara när du jobbar med andra kulturer eller hur andra, alltså att du sugs in och tappar bort dig själv. Mm. Och det kommer vi säkert komma in mer på här idag. Men just att vad är viktigast? För det här är en viktig grej för mig.
Mm.
Det är att jag vill belysa för dig, för er, hur det såg ut. Mm. Och det kan lika gärna vara så, om vi vann en match så kan jag, då kan jag slakta. Och det har de också väldigt svårt att förstå. Mm. Men vi vann ju. Mm. Förlorar vi så kan jag lyfta fram 70% för dem de sista 8 minuterna. Titta, ja, men då pratar vi om de sista 8 minuterna.
Mm.
Men vi kan också konstatera att de första 50 minuterna var väldigt, väldigt bra.
Mm. Vilket språk har du använt i Rumänien respektive Montenegro när du har coachat spelarna?
Alltså engelska är ju det språk som är gemensamt. Mm. Och där kör jag ju engelska till alla spelare, även till de nordiska spelarna. Mm. Det är ju bara om vi sitter så här som vi pratar på det som språk som är lämpligast. Och i Montenegro är det också engelska. Det är två saker egentligen som har gjort det med språket, som jag nu enbart nästan har pratat i 3,5 år, för det var även så i Boden. Med mycket utlänningar, det är ju att jag känner att jag blir mer, jag känner, det är min känsla, att jag blir mer konkret i mitt ledarskap. Jag kan inte veckla in mig så mycket i detaljer och hit och dit som du kan göra på ditt eget språk. Du vet, när du börjar prata så efter 5 minuter så är det ingen som fattar, det är bara du själv som fattar. Engelskan har gjort också att hitta den enklaste engelskan som finns, den alltså den grammatiskt som oftast är fel, men för att du ska få med dig alla. Du ska få med dig alla, och jag har ett par spelare i Montenegro som jag måste säkerställa, har du förstått, genom att ha med mig någon. Men de flesta förstår ju engelska. Jag kan ju säkert 500 termer på serbokratiska, men så fort det är mer än 3 ord i en mening så blir det svårt. Va? Men alla idrottsgrejer och så alltså, funkar ju. Men engelska är ju gemensamma språk.
Man brukar prata ibland om det här med hur man jobbar med lagets spel. Så kan man säga att man har ett ledardrivet lag där det är ledarna som driver väldigt tydligt spelidén och strukturen och taktiken. Eller att man har ett spelardrivet lag som är väldigt fokuserat mot ett lite mer, ska vi säga då, skandinaviskt shared ownership och så vidare. Mm. Om vi inte pratar kanske ledarskap rent allmänt, utan tittar mer på de delarna som handlar om ditt coachingarbete i spelet. Mm. Är det väldigt tydligt ett ledardrivet lag, eller hur jobbar du med de delarna?
Jag tror att det har otroligt mycket med hur sammansättningen av spelare ser ut. Om vi nu tittar på, ja, det beror på vilka man tittar, men liksom, jag har ju haft en ynnes, kan jag säga, att ha haft bland världens absolut bästa playmakers. Mm. Och det är klart att det blir mycket enklare då. Mm. Jag har också haft 4-5 av världens bästa försvarsspelare, Camilla Glå, Linnea Torstensson, Mika Bradnau och så vidare. Du har liksom Johanna Wiberg, Tina Flogman, alltså i andra ändan då försvaret. Mm. Och det är klart, det är ju oerhört mycket upp till hur sammansättningen ser ut. Men ramen för hur vi ska spela, ramen hur vad vi ska välja för inriktning, vad som är viktigt, det här kompromissar vi aldrig med. Det kommer ju från ledaren. Det kommer från ledaren. Men har du spelare som kan anamma det, som kan liksom hela tiden vara där med sina insikter, så det blir lättare. Så att det blir ju, men det är klart, när Isabelle Guldén var ung, hon var 18, så var det ju helt ledarskap hon skulle göra. Mm. Sen efter några år så blev det delat ledarskap. Men nu när jag var med henne sist i Bukarest, då är liksom, vi har den här situationen nu, Isabelle, vad tycker du? Vi väljer det och det. Då hjälper jag bara henne när hon behöver hjälp, när hon blir kanske då, så sen när det kokar i huvudet. Eller som Linnea som var ju, är ju bättre bakåt just nu. Mm. Då är det också, det är små saker. Vad fan, säg till henne bredvid nu, eller du måste flytta den grejen där nu. Så det har ju vilken ruta spelarna är.
Mm. Om du tittar på Montenegro, där känner du att du har så, och såna, om vi tittar till exempel anfallsmässiga talanger, så att för din del så givetvis en ram, men du kan släppa ganska mycket till den talangen som finns i laget.
Alltså det är en kamp varje dag, för att det är ju alltså desire leads discipline är ju ett uttryck som är, där har ju, alltså är det 20 lika så har jag 12 som vill avgöra. Mm. Alltså där tycker även den,
där är det ingen tydlig Michael Jordan.
Nej, det är det inte, och det ska ju vara det, men det är liksom det är ingången till, där vill jag, vad jag älskar med Montenegro, det är det här som att leva i ett firework, det är som ett tomteblås hela tiden, det är att varje spelare som har bollen ska alltid titta efter någonting. Alltså vi har ju mycket svårare där nere att ha längre spelföljder. Att okej, nu gör jag detta för dig, sen kommer den passningen dit. I Sverige är vi bra på att bestämma att vi sätter upp det här läget. Medan varje spelare i min första uppställning då, hon vill ju se, kan jag göra någonting? Kan jag, alltså, och det finns ju en vinst i det. Det är en stor skillnad hur de tänker. Mm. De bestämmer inte lika mycket. Om jag säger så här, om du öppnar upp för henne nu, okej, då gör du så, nej men jag ser det, coach. Liksom, medan med svenskar så bygger vi mer på att alla ska vara engagerade, och så kommer avslutet där, och så och så anpassar sig alla efter det. Men det är supertydligt i Montenegro, skottpoletterna, alltså hur många poletter har jag, är du med? Alltså det är en tydlig kvotering där som de själva så att säga står för, och den blir ju väldigt sned ibland, för att ibland kan ju de tycka att nu ska inte hon skjuta, då får inte hon bollen.
Även om hon har det bästa läget.
Ja, visst.
Du har haft väldigt många storstjärnor. Att behandla storstjärnor, det är ju en väldigt viktig del hos en coach i ett lag på högsta nivå. Dina erfarenheter av att hantera storstjärnor?
Grund och botten så tror jag att alla människor vill veta vad det förväntas, alla spelare och säger vi då, som också är människor såklart, vad förväntas av mig, vad är min roll i det här, det är grunden. För mig är det en sak som jag aldrig, hoppas jag, kommer kompromissa med, det är att man sätter ju alltid upp ramar och regler eller förhållningssätt, det här är våran, det gäller alla. Det har ingenting med hur mycket du tjänar eller hur mycket, ja, så vidare, eller hur mycket du har producerat under din karriär. Det jag har med ganska ont i magen ibland innan man gör det, men det är så, jag har alltid utmanat storstjärnorna. Jag har alltid inför alla, krävs det att någon ska liksom, om det är någon av storstjärnorna som gör någonting som går fullständigt stick i stäv med det vi har bestämt, så ska den få höra det inför alla. Det har ju också blivit ett stort kaos i det många gånger, men det har ju också lyft grupper, det har ju lyft de här, okej, en tränare här nu som verkligen vågar säga till henne, det finns inte en människa som sagt till henne. Den hoppas jag att jag aldrig tappar, men det innebär ju också att det är ju duellerande, det är ju också att har du börjat ta dem så måste du ta dem. Och du kan inte bara inte straffa mig, och det gör de mycket där, men liksom, det kan inte bara vara den som är 17 och som ska springa extra runder, nu gör jag ju inte extra runder, men liksom, gör någon bort sig så måste det gälla alla. Sen går det ju inte att behandla alla på samma sätt. Alltså det är ju som en film, det är ju som olika roller. Någon har ju huvudrollen. Någon är ju där 60 minuter, någon kanske får spela ibland. Men de grundläggande reglerna ska gälla alla. Och det har ju många av de här som har blivit utsatta för det varit lite chockade över.
Men du känner att du har fått en väldigt stor respekt i gruppen och i slutändan ett bra resultat på grund av det?
Ja, men det tror jag. Men jag har ju varit i ganska tuffa situationer där man liksom har sagt att man får gå lite hårdare på stegen då där nere. Man har sagt att om inte du gör det här nu så får du liksom, det går inte, då får du åka hem. I vissa situationer kan det bli att det är du eller hon det står mellan. Det händer inte speciellt ofta, men storstjärnen har också... Men exempelvis ett lag som Bukarest, där kommer ju alla från att ha varit storstjärnor någonstans. Så är det ju alltid upp i ett landslag. Någonstans har du ju börjat och varit stjärnan.
Annars har du inte kommit
dit. Sen blir det ju en hierarki där som ju många spelare också har svårt att hantera. Även om du är kanske den tionde bästa spelaren, så tycker du själv att du är den. Det är ju hela tiden en kamp där varje dag att putta in folk i ramar. Och det är lite grann som måndag hela veckan. Det är lite som en guldfisk ibland. Du kan aldrig ta någonting för givet, att det jag sa igår, det gäller idag.
Och om vi är inne på storstjärnor så kan vi också komma in på det här med lagkaptener. Du har haft många bra lagkaptener. Har du några bra exempel på några lagkaptener som du har jobbat med och haft ett väldigt bra samarbete med?
Om man tittar generellt sett på alla de lagkaptener jag har haft, så har det ju varit allt ifrån den optimala lagkaptenen, jag ska beskriva hur jag tycker att den är, till att du har ingen lagkapten i en grupp, utan du hittar ingen, men någon måste vara det, eller att det är politiskt styrt att den ska vara det, och du har inte ett uns så att säga hjälp av den. En lagkapten för mig, det är när det blåser, när det är jobbigt, eller när det är jobbigt för den spelaren, att hon ska kunna ta det ansvaret utifrån vad vi har bestämt att hon ska göra. Där har jag haft spelare som Johanna Wiberg exempelvis, som du alltid kunde lita på. Du kunde lita på henne, hon var lagkapten i svenska damlaget, så kunde alltid lita på henne. Spelar om hon var värdelös så var hon alltid där. Men jag har också haft lagkaptener som är fullständigt useless när de inte själva presterar någonting. Sen är också äran att vara lagkapten är större internationellt. Alltså typ i Montenegro, där är det något väldigt, väldigt stort att vara lagkapten. Och där har lagkaptenen, min uppfattning, mycket, mycket större roll. Hon ska hantera oerhört mycket situationer, hon ska strukturera, hon ska uppfostra de yngre, hon ska göra mycket, mycket mer. Jag har en tjej som heter Jovanka Radicevic som är ju ett ständigt fyrverkeri att jobba med och har ju gjort så ofantligt mycket för mig. Men exempelvis när det kör ihop sig för henne, då kan det vara den som sätter kniven liksom.
En fundering där, Per, är att i Sverige eller i Skandinavien så är det ju väldigt ofta en lagkapten som är en som har de personliga egenskaperna. Mm. Men kommer vi utomlands neråt så är det oftast den bästa spelaren som är lagkapten. Mm. Även om inte han har de lagkaptens egenskaperna. Mm. Är det så både i Bukarest och i Montenegro att det är självklart att den bästa spelaren ska vara lagkapten? Eller kan du föra in ett så att säga skandinaviskt tänk som du själv nämner, att en person som har de egenskaperna som blir kapten istället?
Alltså nu i Bukarest så är det ju den bästa spelaren, Cristina Niago. Det är det ju. När jag var där första gången så var det Oana Manea som kanske inte hade några direkta egenskaper som förbunds eller som lagkapten, men hon var rumän, då var det viktigt. Och henne jobbade jag med jättehårt för att vi skulle liksom finna att hon kunde ge någonting, att hon kunde hjälpa mig. Men det är klart att det ska väljas på personliga egenskaper, men det kan ju inte heller vara spelare nummer 16, det går ju inte. Men det behöver heller inte vara storstjärnan. Men i Montenegro så är det ju en av de största stjärnorna. Men hon har också ett fruktansvärt driv i detta som slår över ibland, som gör att hon blir ganska kass som förbundskapten eller som kapten ibland. Men också, men återigen tillbaka, han eller hon ska vara på samma sätt oavsett sin egna individuella prestation. Mm. Det är för mig det viktigaste.
Har du haft någon konflikt där nere där någon lagkapten har gått emot dig? Så att det har blivit en grej så att säga, i hela gruppen?
Ja, det har jag ju verkligen haft. Och det har ju också lite grann Red Desire och Leeds Discipline. Men när vi förlorade mot ryssarna nu i VM så gjorde min lagkapten bort sig rejält. Och satte sig upp mot mig under matchen inför alla. En match som vi också förlorade ganska klart. Och hade jag inte markerat mot henne då så hårt som jag bara kände att jag kunde, så hade jag rykt. Då hade inte jag överlevt i den gruppen. För att du hamnar också ibland i situationer där du blir så utmanad så du måste välja. Okej, jag skiter i det här och då skiter jag, då åker jag hem. Mm. Eller så får du sätta pressen på den spelaren. Och då var det liksom, om inte du ber om ursäkt inför hela gruppen, om det här händer igen så har du spelat färdigt med mig. Det var tufft, men vi redde ut det. Jag förväntar mig att kaptenen alltid är kapten, oavsett. Och det här grundade sig att jag bytte ut henne med all rätt, och hon visade det med alla de sätt man kan visa det att det var fel, och gapade och skrek. Men det redde vi ut, men det var också, det återigen, okej, hade jag inte gjort det hade jag varit rökt för de andra, för då hade han, han pallade inte det här.
En sån sak, om du har kloka människor över huvudet på dig som kan förstå den här typen av agerande, så går du ju troligtvis stärkt ur den grejen. Men om du däremot har människor ovanför huvudet på dig som inte kan förstå sådana saker, som egentligen bara kan se resultat, så kan det ju vara så att då åker du hem dagen efter. Mm. Hur blev effekten för din del där? Känner du att du har kommunikationer med de folket ovanför dig i Montenegro, att de förstår det här?
Alltså det de förstår allra bäst, det är när du markerar på det här sättet. Det finns vissa saker som jag har gjort där nere som har varit nödvändigt, som jag har fått, som jag har ont i magen av efteråt. Och har pratat med mina runt med att det här kändes inte bra. Jag gick på där med den spelaren. För mig känns det inte bra. Okej, nödvändigt kan man säga då. Mm. Men vad är egentligen nödvändigt? Okej, då har jag gjort det för att jag kanske har sugs in i systemet. Och det är då
får du mest beröm.
Ja. Mm. Och det är där som blir den stora krocken. Mm. I och med att väldigt många där nere, det här är ingen generalisering, det byggs på piskan, det byggs på rädsla och alla de här grejerna, att de är vana med det. Men jag vill inte hamna där. Men ibland när det har stått mellan mig och någon, då har jag gjort det och bara känt efteråt, är det värt det här eller inte? Mm. Men helt klart är att när du visar balls så får du mest ryggdunkningar. Mm. Men det handlar bara om resultat. Det handlar bara om resultat. Det handlar ingenting om prestation överhuvudtaget. Det är bara resultat. Det handlar ingenting om långsiktig utveckling. Bara resultatet här och då. Eller där och nu.
Det här är ju såklart jättespännande saker. Om vi tar det här med kommunikation uppåt i hierarkin mot förbund och så vidare. Har du några intressanta erfarenheter som du har dragit här, förutom det vi pratar om nu, i kommunikationen med Montenegros handbollsförbund och kanske ytterligare en nivå.
Alltså Montenegro är väl tydligast då. Där svarar jag ju inför regeringen kan man säga. Alltså jag har ju, min chef är ju försvarsminister, och det är ju också där i kommunikationen ner. Det är såklart att de kommunicerar på sitt sätt, och de försöker sätta den pressen på mig som de gör med sina egna. Och det funkar ju inte riktigt på en svensk så här, för att jag fattar ju inte riktigt vad jag gör. Då åker jag väl hem då, om du inte är nöjd med mig och så vidare. Men det är en knapphändig kommunikation. Det man får kämpa för liksom, och få tillträde till ett samtal och så vidare. Och det som är skillnaden, det kan jag säga, det är att coachen har en mycket mer upphöjd situation, upphöjd position utomlands. Ja. Mm. Det är sällan så här, hur tycker du vi ska göra nu? Vi betalar ju det ganska bra. Vad, det får du bestämma. Mm. Jo, men jag tänker att men det ändå gör så som du vill. Exempelvis, vi åkte till Medelhavs-OS i Tarragona för några år sedan, och det var egentligen att jobba som landslagstränare där, som vi är någonstans 5, 6, 7, 8. Då har du inte så mycket sådana här. Du kan bara, nu åker vi med ett lite sämre lag eller lite yngre lag. Och då ville jag göra det. Jag ville åka dit. Så det är en stor grej, det här med Mediterranean Games då. Jag ville ta bort de 6 största stjärnorna, och så fick testa mina 18-22. Och då ställer jag frågan till min chef. Så här tänker jag nu. Ge dem tjejerna ledigt här, och så kör jag en månad med dem i sommar när jag är lite yngre. Ja, coach, ja, det kan du väl göra, men se till att ta medalj bara.
Mm.
Så det är liksom
det
hela
är
tiden.
Det
ja, gör det. Och nu tog vi ett silver då, så att det var ju bra. Men det är liksom oftast med en hake liksom. Ja, visst. Du gör det du vill. Du får ta konsekvenserna för det som du gör, och också för andra gör.
Mm.
Det är också mycket tydligare svenskt. Vi sitter aldrig och diskuterar och pratar speciellt mycket, utan det handlar hela tiden tillbaka till coachen.
Mm. Och då kommer vi in lite grann på ledarstaben.
Mm.
Som ledare idag är man ju även ledare för de andra ledarna. Mm. Och hur skiljer det sig där nere? Du har nämnt en del saker tidigare. Kan du gå in på det lite djupare, hur ni jobbar med staben?
Mm. Men jag kan börja med Sverige då, lite grann då. Hur ser en ledarstab ut i handbollen när det växer? Men du har en huvudtränare, assisterande tränare, målvaktstränare. Du har någon som är ansvarig för fysen. Du har kanske 2 fysioterapeuter, och så har du en. Så att vi är 8 stycken. Det är vi ungefär 8-10 stycken. I Sverige har vi möten, vi träffas, vi går igenom, vi redogör. Okej, det här ska du göra. Och sen är det fysen, det är självgående. Okej, jag behöver veta om hon kan träna eller inte. Eller så. Du gör det. Och så gör alla sitt. Mm. Och där känner man mer att då gör man det. Fysioterapeuterna kan också säga till mig att nej, men det här går inte nu, och då skulle inte jag gå emot det. Du bestämmer det och så vidare. I Montenegro exempelvis, som är ju, det är jag, en rumän, en serbiska, och så är det montenegriner då. Där är det väldigt svårt att ha de här mötena överhuvudtaget. Och det är också väldigt svårt att det blir en liten inre cirkel då, med huvudtränare, assisterande och psykolog. Vi är tajta, vi kan prata. Men jag har ju försökt med de här ledarsamtalen. Vad tycker du nu, Vlad? Och vad tycker du? Ja, vad jag tycker.
De förväntar sig att det är du som bestämmer.
Men vad tycker du? Ja, och det är också så att det tar också träna. Och det blir en jättekonflikt ibland, för att det tar också, det ska också tränaren ta beslut om spelaren. I alla fall där jag har varit, ska ta det yttersta, har alla sista beslut. Så att flowet i möten med ledarstaben i den stora ledarstaben, de här 8-10, är ju svårare att få till så att säga i de här länderna. Det är ju min erfarenhet. För oftast då när du blir kallad till möte så är det, har jag gjort något fel? Eller liksom fråga, hur känner du här nu? Ja, det är inga problem. Nej, men hur ska vi göra? Så att det är.
Men du känner att ditt ledarskap då, lite mer auktoritärt gentemot spelargruppen, gäller egentligen på samma premisser gentemot ledarstaben?
Ja, för att jag vill ju heller inte hamna där exempelvis. Men jag hade en fysioterapeut i ett av mina utländska lag då, efter varje match, för i handbollen vi gör ju inte som fotbollen att vi ska spela en gång i månaden på säga nu ska jag lite, men där kan man ju spela 2 dagar i rad, och det är ju så att efter en match så börjar ju direkt återhämtningen till nästan, och du kanske ska spela 24 timmar efteråt, och då är det ju en lista som inte alla 16 kan vara på, utan får prioritera 6 stycken. Och då kom ju min fysio, alltså du måste göra den här listan på vilka som ska behandlas. Ja, men hur ska jag kunna veta vilka som ska behandlas? Nej, men det måste ju, ja, men det får ju du ta ansvar för. Du vet, ja, men, ja, jo, jag vet, men du måste. Och då gick det ju så långt att han kom femte från oss och sa, nej, jag skriver inte listan. Men om någon frågar så säger du att jag har bestämt. Mm. Det är ju ett sätt på ett ganska tungrot arbete. En fysioterapeut i Sverige hade ju bara tagit de sex, det är ni som är. Är det någon som gnäller så får de gnälla, men då gnäller de till fysioterapeuten. Mm. Men det är också en större så att säga, känsla att man vill inte göra fel. Därför vill du alltid ha tränarens
access. Det blir tungrot.
Men, ja, det blir tungrot, men jag vill inte vara auktoritär. Men ja, ibland måste jag ju vara. Men jag vill inte, alltså, det är ju vuxna människor. Mm. Alltså vi är ju ledare, du är ju där av en anledning. Då får du sköta det. Mm. Jag vill bara liksom veta om det blir några jätteproblem, okej. Men här kommer alla små grejer. Så det blir en enorm informationsflöde om saker och ting som jag har börjat förändra och som jag har fått visst genomslag på sakta men säkert. Mm.
Jag förstår att du kanske inte kan påverka exakt teamets utformning när du är där nere. Om vi inte bara pratar så att säga, Balkan och Rumänien, utan vi pratar lite mer generellt hur du tänker när du formerar ett ledarteam, de som ska jobba tillsammans med dig. Hur viktiga är så att säga, fackkompetensen och ledarnas individuella skills med det de ska jobba med i förhållande till deras personlighet, att de ska passa in i gruppen, passa in i ditt sätt att tänka, passa in i ditt sätt att jobba med gruppen och laget. Mm. Hur känner du det där?
Alltså de som är närmast då, och för mig då så är det ju assisterande, och i det här fallet har vi en psykolog med oss. Då är det ju oerhört viktigt att de två människorna måste jag kunna känna en koppling. Vi måste kunna liksom efter en dag kunna gå och ta en öl och prata om andra saker. Där är det viktigt. Givetvis fack, alltså det måste vara. Det måste vara människor med driv, människor som är på gränsen till maniska och du vet det här, hela det här, att du liksom ger dig hän. Sen i övriga ledarstab så handlar det ju om väldigt mycket om kompetens. Att du måste ha kompetens, för de ska liksom målvaktstränaren jobba med sina målvakter och fysioterapeuterna har sina, och det där liksom handlar det ju mer om att den människan har en bra relation till spelarna. Mm. Men den innersta kretsen är det viktigt att vi liksom ändå kan stöta och blöta lite andra saker än bara handboll. Liksom. Mm. Annars blir det för tråkigt för mig. Om jag frågar på en morgon, hur mår du? Ja, växelspel, svarar någon då. Alltså, är du med?
Eller jag håller med dig. Så mår jag. Det är väldigt,
men det behöver inte vara så på hela staben.
Nej.
Men det måste finnas driv och det måste finnas att ge hän. Och där gör du ju, så är det ju inte alltid. Men,
fem snabba svar. Nu får du inte tänka så länge på varje fråga. Du är beredd?
Mm.
6 eller 7 utespelare i anfallsspelet?
6.
Promenad eller joggingtur?
Joggingtur.
En japan eller ett kanonskott i krysset från 9 meter?
Kanonskott i krysset från 9 meter.
Bruce Springsteen eller Rolling Stones?
Bruce Springsteen.
Chevapchichi eller färska räke från Bohuslän?
Det var ju tuff. Ah, färska räkor blir det då.
Annars är det goda kebabchichi nere i Montenegro.
Ja, med lite ajvar och så.
Ja, du är ju bohuslänning, så det är klart Smögenbryggan där, en liten låna med räkor, och det är ju alltid gött. Jag förstår att du tar den. Men har du lärt dig käka montenegrisk mat?
Alltså, Montenegro är ett fantastiskt land, alltså både med natur och kust, och från Podgorica 40 minuter till havet och en timme upp i bergen, och älskar ju mat och älskar ju den matkulturen, och även det, och även i Rumänien, alltså det här lite stabbiga, det här liksom grytorna och ponina paprika och paprikas och mladisir, alla de här liksom, och fräscht då, litet land Montenegro, väldigt, alltså. Nej, jättemycket. Och så drycken också då, palinka i Rumänien och rakia eller sliva i Balkan då.
Jag har faktiskt ett eget minne här med Chevapchichi. Vi var och spelade i Podgorica mot Montenegro med U21-landslaget för en del år sedan, och minnet där var att åtminstone varannan måltid så var det någon form av Chevapchichi. Det var okej då.
Och det gillar du?
Ja, det var okej, absolut, det var inte dumt. Bra, vi ska gå vidare på en annan punkt som är extremt viktig hos en ledare i hans arbete. Och det är det här som handlar om de mentala faktorerna. Mm. De mentala egenskaperna, de mentala kunskapen och tryggheten och kvaliteterna hos ett lag och hos en individ. Hur jobbar du konkret med att bygga upp individen och gruppens självförtroende?
Det finns två delar i det. Dels så, okay, det kan vi ta som del två, men det, jag har också tagit hjälp med den delen att få med in. Men jag tror att för mig...
Frågan är, ja, som sagt, är ju då om ni har någon beteendevetare,
ja, psykolog. Kommer det. Men okej, okay, du har ju också varit i så att säga, många grupper som man har varit. Det är jag som ska stå för det. Jag tror ju i min, alltså någon fan i elfall, att det vi bestämmer ska gälla. Det vi bestämmer ska gälla. Det jag säger, det jag gör är den jag är. Alltså jag försöker leva varje gång jag är i en grupp med det. Och jag tror att ramarna och hur vi ska spela, tydlighet skapar tillit. Och jag tror att tillit mellan människor skapar ett fundament för att kunna prestera. Att känna att jag vet varför jag är här, jag vet vad jag ska göra, jag vet vad min roll är. Jag tror att det är det som vi klassiska tränare så här kan ge våra spelare och våran grupp. Och känna att också känna en det är klart det är det lättare för... Att ha ett svenskt lag och känna det här gemensamt. Vi bygger på det, lagets kraft och så. På Balkan så är det mer laget till en viss gräns. Men börjar det liksom peta på mig för mycket så är inte laget så bra. Va? Det tror jag att jag kan göra. Att det handlar om tydlighet. Vad är det som gäller här? Och då, det som gäller ska gälla jämt. Det som inte vi kan stå upp för ska gälla här ska inte vara med här. Mm.
Idrottspsykolog, beteendevetarens roll, hur mycket släpper du in den personen i storgrupp respektive mot, bara mot individen?
Utan full access så tror inte jag överhuvudtaget på det. Jag har två jättebra exempel. När vi kom hem från Kina 2009 hade ett lag som vi trodde skulle kunna gå ganska långt. Det blev pannkaka. Hade en superduktig kille med Magnus Bagan och jag samma ålder. Hade bra driv, hade bra erfarenheter, kompletterade. Tyckte vi kompletterade varandra, men vi fick ingen utväxling. Året innan så engagerade jag en beteendevetare som hette Anders Lundin och sa att vi la oss platt, okej, vi blir inte, det blev inte som vi ville. Han gjorde ju då ett superjobb då med oss, där han, det var ledare och spelare samtidigt. Och vi åkte upp till Strömstad, vi tränade två gånger om dagen bara fys och så var vi i konferensrummet. Efter två dagar så hade jag packat mina väskor och åka hem. Jag sa till Maja, vi skiter i det här, jag orkar inte det här, för att det, liksom, det var så mycket som rörde upp i mig. Då sa Magnus så här, häng i lite, jag har varit med om det här förut, och vi körde på och till slut så blev det ju sån jävus kraft i just det här. Vad är det som gäller? Hur ska vi vara mot varandra? Vad är det som gäller de här situationerna? Det silvret hade aldrig kommit utan att vi hade tagit hjälp av beteendevetare. Montenegro gjorde vi ett bra EM 2018, dålig placering. Kände också att vi måste, någonting som måste till. Fick tips om Bojana Jeltsin, heter hon, en serbisk idrottspsykolog. Som kom med oss då och hantera alla de processerna som du ibland är helt chanslös i som tränare. Du är chanslös, för du ser dem inte, du hinner inte uppfatta dem, du hinner inte. Femma i VM, Montenegros bästa placering i VM. Jag säger inte att det, men liksom, de har spelat otroligt avgörande egenskaper. Vad har de gjort? Jo, de har tagit hand om de här processerna, men de har också gett mig ett lugn att nu kan du jobba med dina grejer, Per. Mm. Nu behöver inte du ta de 20 extra samtalen, för det är någon annan som gör det. Så att för mig, vid två tillfällen har jag använt det fullt ut med en väldigt bra...
Men här skiljer sig ingenting på spelarna från Balkan och Sverige i förhållande till deras intresse och öppenhet för att bidra och ha en dialog med en extra coach, som vi kallar det så, som är psykolog, beteendevet.
Ja, kanske inte så mycket. Ja, alltså, det fanns ett kraftigt motstånd mot vissa. Det är också det här, ska du in och grotta i mig liksom? Alltså, ska du in och ska jag, måste jag liksom? Det tror jag det gjorde i den konstellationen med svenska spelare. Jag tror att det var så i Montenegro också, men jag tror att i Montenegro, i mina spelare där, var så oerhört svältfödda, och det finns så jävla mycket schismer och konflikter och skit som ligger som ligger kvar där. Och där alla var väldigt också att de var liksom, fan vad skönt att vi också kan ha någon som kan så att säga ta ner de här bollarna eller koppla ihop de här trådarna, men att det alltid finns ett motstånd. Ja, men det gäller också tro på saker. Varför gör vi det här? För vi vill vinna eller vi vill göra en superbra prestation, vi har resultat. Och det är, återigen, du måste få med alla på att alla beror inte om er, men du måste, varför gör vi detta? Mm. Varför är hon med nu? Jo, för att vi vill ta oss till OS-kval. Mm. Det avgörs för oss nu. Mm. Vi tog oss till OS-kval. Skulle spela det hemma, pandemin förstörde det. Skit i det. Men alltså, ja.
Min erfarenhet är ju att om spelare som är i hierarki 1 tycker att det här är bra, så följer det oftast på ett bra sätt där. Men om spelare som är i hierarki 1 tycker att det här är kass, då är det en betydligt större uppförsbacke direkt. Det är väldigt tydligt.
I mitt lag så var det ju spelare 1, 2, 3, samtal med dem och så, pang. Ja, det började där. Ja. I Sverige gjorde jag inte så. Nej.
Idag, om du får välja idag mellan en fystränare och en beteendevetare, idrottspsykolog i ett lag.
På beteendevetare. Det är alltså, framförallt med ett landslag då, får man säga. Ja. Kanske kan bli lite skillnad om du tar en fystränare i ett klubblag, kan det bli jobbigt, men landslag, ja.
Mm. Bra. Ytterligare på det här temat mentala faktorer, medgång och motgång. Alla tränare har haft medgång, alla tränare har haft motgång. Vad tycker du är viktigt i respektive fas, att hur du hanterar medgång och hur du hanterar motgång?
Alltså medgång, när du har vunnit en match eller någonting, va, då har du inga problem att öppna en laptop, då har du inga problem att se, då har du inga problem att klippa matchen, då har du inga problem liksom att sortera den. Men det är liksom när ångesten skriker i öronen på dig liksom efter en förlust och du vet att du ska upp på hästen igen om några dagar, att göra samma jobb oavsett, samma jobb, inte liksom flyga iväg när du vinner och inte gräva ner dig i den djupaste graven när du förlorar liksom. Att orka göra samma jobb varje gång som du spelat en match då, eller ett mästerskap, analys, ge feedback. Mycket mycket svårare där jag är nu än exempelvis svensk, och jobba stenhårt för det, att titta på det, försöka få ut bilder så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt, för att inte spelare ska gissa. Är du med på den? Att man inte tar gissningslek, utan så här såg det ut. Men att göra det jobbet med när du inte är vattenvärd från ett land, eller varför har vi släpat in den här svensken här, är ju svårare och kräver ju mer än när man sitter på en guldpedestal och alla tycker att fan vad bra han är. Och det är ju de ytterligheterna som jag är där nere exempelvis. Det är han som alla visste skulle bli jättebra ena dagen, och så några månader senare så varför är han, vad gör han här?
Men rent konkret, hur du hanterar gruppen?
När
det har gått dåligt, göra samma saker.
Det är göra samma saker. Att gå tillbaks till, vad är det vi har bestämt? Vad var det som inte funkar nu? Hur kan vi korrigera detta? Hur kan vi göra det här bättre nästa gång? Alltså det köra loopen. Det är klart det är svårt att köra loopen där nere med känslor som sprutar åt höger och vänster och konstellationer och hit och dit. Mycket svårare. Men det är liksom, det finns ju inget annat sätt. Tillbaks till, orka, vad var bra, vad var mindre bra? Vad kan vi, alltså, och hitta spåret igen. Alltså du åker ner i diket, du måste upp. Du vet den här känslan från klockan 10 på kvällen till klockan 7 på morgonen. Vad hemskt den kan vara. Du vet hur den är. Ja. Och liksom att du måste på det. Du får inte blunda. Du får inte blunda av det som var skit. Du måste ta de samtalen som krävs. Du kan inte luta dig tillbaks i soffan på hotellet när du vann. Återigen det här med guldfisken, det här med liksom, vad är det liksom, okej, på det igen, vad behöver vi, vad hände, vad måste vi göra, alltså ett hårt jävla arbete helt enkelt.
Men du kan aldrig känna att du vill bryta mönstret istället i motgång, att totalt bryta mönstret, göra någonting
det är ju också att göra någonting inom ramen för någonting du tror på. Vi skiter i den här träningen nu då. Vi åker och gör det, vi tar en promenad, men då har vi djävulen oj förlåt, nu säger jag mycket.
Det går bra.
Men då har vi kvalitet i konferensrummet sen. Men det kanske inte behöver vara att vi ska upp 10 och köra den här timmars träningen och sen duscha och så ska vi, och sen ska vi in i konferensrummet. Då fokuserar vi. Okej, vad är fokus på? Det är, hur ska vi komma till rätta med det här? Men att komma dit kan ju vara att göra en halvdag ute. Eller gå sådant, vad det nu är. Men fokus måste vara, det kan inte vara promenaden som är fokus. Det måste vara vad vi ska göra sen. Absolut. Jätteviktigt.
Det är bra. Ytterligare på det här mentala faktorer, det är ju för din egen del. Hur du hanterar den mentala pressen som det är, både den yttre och den inre, med krav och förväntningar för dig själv. Alltså, du har varit ledare i 30 år, du har lärt dig att hantera press, krav, förväntningar, motgång, medgång som du säger, och rullar man på bara. Har du lärt dig några knep där?
Alltså, jag tror att mitt stora problem, det är när jag inte har pressen på mig. Alltså, när jag har pressen på mig, när liksom det, när ångesten kryper lite grann liksom, då känner jag okej, nu är någonting på gång. Väldigt sällan problem att hantera det, men när jag liksom blir vilsen och inte hittar egna, vad går det här ut på nu, eller när jag blir uttråkad, när jag känner att jag inte vet hur det ska fästa. Så är väl mitt sätt, och det, jag vet inte om vi kommer långt ifrån vad du frågar nu, men för mig handlar det ju egentligen att se det positiva i det lilla i vardagen egentligen. Alltså det här, det tror jag har större problem med. Alltså pressen, alltså vad saknar jag mest nu när jag går hemma, det är att ingen kräver någonting av mig, alltså i min yrkesroll, att jag inte liksom går till den här matchen som det kunde vara den sista, att jag står där inför sig. Där jag älskar ju den. Och många sa när jag slutade efter de 8 åren i damlandslaget, det var skönt för att du skulle skriva pressen nu. Men det är tvärtom. Jag har ju drivits av prestationsångesten också. Det är ju tvärt emot alla idrottspsykologer. Alltså, det har ju drivit mig. Men det är också tufft att ha den hela tiden. Men det är det som kickar mig. Det är det som driver mig att känna den här begynnande prestationsångesten. Om jag får mena.
Ja, absolut.
Men
det är en väldigt bra egenskap.
Ja, om du kan hantera den. Ja.
Om du kan hantera den,
såklart.
Jag
har också sänkt många. Men för mig så tror jag man är för hård mot sig själv. Jag tror att man också ibland måste lyfta blicken lite och ha. Och där har jag ju ett par människor som jag kan prata med. Jag kan prata med min fästmö om vissa saker. Hon kan ingenting om handboll, men hon förstår mekanismerna. Hon har varit svensk mästare i reining exempelvis. Så att hon vet mekanismerna. Jag kan ringa till Ingmar Eriksson som jag träffade för första gången för 30 år sedan. Och liksom, men jag tror man gör det för lite. Jag har också gått i terapi. Alltså testat det. Otroligt nyfiken. Lära känna mig själv. Varför reagerar jag som jag gör? Det har ju betytt mycket i mitt liv. Men också jättemycket i mitt idrottsliv. Men lite för sällan.
Nej, men det är bra. Jag tror också väldigt mycket på att ha några väldigt bra vänner som man vet är där både när man vinner och när man förlorar, och som kan förstå och som själva kanske inte behöver vara exakt i samma situation, men som ändå någorlunda har den förståelsen för den situationen som en coach eller tränare är i, med de presskrav, förväntningar som är när det går bra respektive dåligt, och som alltid finns där vid sin sida. Det tror jag är en enormt viktig del, och där känner jag väl att vi har en styrka i Sverige, att det är ganska prestigelöst, åtminstone kan jag prata för fotboll, du kan prata för handboll, prestigelöst mellan tränare, och man kan hjälpa varandra och man är kompisar utom de 90 minuterna när matchen är och så vidare. Hur är den delen där nere? När ni har derby i Bukarest, kan du ta en fika med deras tränare då, efter matchen, eller det är riktigt hat där, eller hur är det relationerna där?
Det går inte. Men det säger ju också någonting om ett system. Jag fick ju oerhört mycket skit, för vi har Marta Batinovic, spelare i Valcea, som är ju konkurrenten till Bukarest. Jag pratade med henne i 25 sekunder på mitt plan ungefär, som man säger, och säger hej och så. Och det stod i tidningen dagen efter, och hade jag stått med henne i 7 minuter, att hennes tränare hade alltså det är liksom, jag vet inte, det är bara nej, det går inte. Det går inte. Men jag har en annan, just det här vi pratar om med och motgång, som blir också väldigt mycket tydligare. Det är ju en större jantelag här hemma liksom, där ska du inte liksom, inte jantelag, men det är liksom, ja, så. Men med och motgång där nere, vi spelade ju ett oerhört avgörande kval mot Tjeckien för 1 år sedan ganska exakt, och ett bra Tjeckien, vi var skadedrabbade, och då möter man hemma borta, åker till Tjeckien, förlorar med 2, ett ganska bra resultat, kunde förlora med 5, ska spela i Nixis hemma då fullsatt. Från den dagen vi förlorade så är det ingen som pratar med mig. Ingen. Alltså då är alla borta. Alltså av mina chefer. Alltså det finns ingen. Och den liksom känslan, och den är, och det, alltså du är, till slut är du ensam. Det spelar ingen roll vad du omgör. Till slut är det dig de är ute efter. För då var ingen, då liksom backar vi undan. När vi förlorade mot Vardar i Champions League då första, vi fick storstryk i semifinalen i Budapest. Så då försvann de bara. Alltså vi har ju en delegation på 100 människor. Alltså var ingen där. Ingen sa någonting. Och det är ju också de här, okej, då måste du, vem är, vad står, okej. Det är klart att det blir kämpigt ibland. Mm. Och då ville man ju bara be folk dra åt helvete. För att nästa gång då när vi klarade, tog bronset i Champions League, eller när vi vann mot Tjeckien och gick vidare på bortamål, och då är de ju där igen.
Mm. Ja, om du hade varit ovanför coachen, ja, om du hade varit någon form av sportdirektör, ja, eller ordförande, ja, i något förbund eller någonting, så, mm, hade du ju aldrig behandlat coachen på det sättet.
Nej, jag hade skitit att gå dit när vi vann, mm, men varit där när du förlorade.
Precis.
Då hade jag stått, mm, okej, okay, Per, vad känner du? Någonting behöver nu? Alltså, mm, kan vi hjälpa dig med någonting?
Men jag tror att det är klart att det är väldigt starkt. Det kan finnas en del kulturskillnader här. Men de parametrarna som du pratar om här finns ju även i Sverige, ja, inom elitidrott i allra högsta grad, ja, där man kan bli förvånad i båda olika riktningarna i förhållande till hur folk ovanför en hanterar medgångar och motgångar.
Men då måste du vara rustad i det själv. Du måste ju utgå från att jag är själv. Mm. Jag är själv till slut. Alltså det är jag som, och det har jag inga problem med. Men ibland känns det känns bara väldigt sorgligt ibland. Mm. Det känns larsno som de säger. Det känns falskt, så jävla falskt ibland. Liksom, att, mm, du vill vara där och det ska slickas på när det går bra. Men det är liksom, när det börjar gå dåligt så börjar folk förbereda sig för att han försvinner nog snart. Ändå. Men det är ju charm i det också.
Ja, jo, absolut. Absolut. Jag tänkte vi skulle prata lite om pedagogik. Jag tycker det är väldigt intressant. Vi var inne lite grann på det förut, det här med när man bygger ett spel, det här med kreativitet kontra struktur. Mm. Rent konkret att arbeta med de här sakerna för att få dina idéer och tankar och viljor från ditt huvud, mm, över till spelarnas huvud, ut i spelarnas händer. Praktisk träningsarbete, teori, bilder, klipp, mm, samtal och så vidare. Mm. Din ledarresa under 30 år. Mm. Hur har du utvecklat dina pedagogiska knep för att få spelarna att förstå och göra det du vill?
Jag tror att i början så, när man har ett möte så, ja, så säkerställde jag aldrig om det här var ett bra möte. Utan man säger så här, det här var bra, då kör vi. Ja, då kör vi. Men efterhand så börjar man ju förstå att alltså det jag har sett nu, vad jag har sagt nu, vad har det tagit väg? Och klart, pedagogiskt är ju att i en grupp på 20 stycken så måste du prata en del, du måste rita en del, du måste visa bilder på en del, du måste gå med folk på banan och vissa förstår inte alls. Vissa, du har människor eller spelare som, vi har aldrig möten som är längre än 25 minuter. Aldrig.
Nej.
För att du tappar de första efter 7-8 minuter. Och sen kanske efter 25 så har du med dig hälften av gruppen. Alltså okej, okay, det är en så. Vad är det jag ska fylla? Det är också varje möte. Varför har vi det här mötet? Vi har mycket mindre möten idag. Alltså varför har vi det här mötet? Ja, vi hittar ingen här, då har vi inget möte. Det ska vara värde i alla möten vi har. Kreativitet strukturellt gällande spel, så är det allt. Det är jag kanske ganska konservativ. Det är basen och grunden gäller alla. Nöta, vara på hela tiden, aldrig släppa igenom någonting, utan det är så. Sen är det att dela ut korten till vissa, poletterna till vissa. Du har kreativitetspoletter här, mm, men du har inte det.
Nej.
Du ska göra den och den sak. Men sen är det ju lite grann som vi pratar om, vi säger resan med Isabel Guldén som spelförare, att i början du ska bara göra det, men till slut så får ju du dina, alltså du förtjänar ju din kreativitet, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut.
Låter det rätt, men du förtjänar ju också att kliva ur ramen.
Men det går ju också på att spelintellektet och spelförståelsen, ja, ökar i takt med erfarenheten, ja, hos spelaren.
Men säg att i ett lag så kanske du kanske har 2-3 spelare som har rätten att kliva ur ramen,
mm,
eller kliva av, för att du har också en det finns en kompetens att göra det,
mm,
men det finns också så oerhört många spelare som gärna vill kliva ut ramen, för vad vi människor tycker är jobbigt är att göra samma sak varje gång. Det är som en golfsvinga exempelvis, alltså, mm, du ska göra samma sak varje gång, och det tycker vi är tråkigt, men att liksom att orka göra det,
mm,
det skapar ju en möjlighet till att göra kreativitet. Du kan aldrig börja med kreativitet. Det går inte.
Nej.
Nu ska det definieras ordet också, men jag tror jag vet vad du förstår.
Absolut. Du har jobbat med kompendium, kan man säga, utifrån det här teoretiska, ja, vad det gäller spelidé och så vidare, som är en del av din pedagogiska, ja, verktyg mot spelarna. Mm. När du kommer ny till ett lag eller en klubb, är den väldigt omfattande eller byggs den på, eller kan du bara kort nämna lite hur du jobbar med kompendiumet?
Kompendiet är ju, kan ju vara inför en säsong, alltså ett arbete som du kanske gör tillsammans de första månaderna
som blir
ett dokument där vissa saker kompromissar inte med det och så, det här har vi bestämt i text. Ja. Det andra är ju idag, som du också vet, ju mycket enklare. Vi har ju också spelidén i bilder. Mm. Alltså vi har ju hela vårt spel i så här ser det ut, så här, det här försöker vi uppnå i den situationen, den spelar lite högre, då gör vi så. Bilderna har ju blivit revolutionerande också, för du har ju, det är också i handbollen samma, du har tillgång till alla bilder. Mm. Allting. Det är ett sätt. Och sen ska det här leva. Vad gör de flesta? Om man skriver ett dokument och så gäller det här, men sen så hamnar det i bokhyllan och så kan du bocka av det och så har du dövat det då samvetet. Alltså 8 av 10 sådana kompendierna är det ingen som läser. Man läser det en gång och så läser man inte. Men vad är alltså vinsten är ju att hela tiden, vad är det vi har bestämt? Vi går tillbaka till det igen. Var är vi nu någonstans? Nu är det tuffa tider. Okej, vad är det vi står? Och det måste leva. Mm. Och det behöver inte leva med att man måste förändra det. Men skit som inte följs ska ut. Mm. Och det ska bara vara värde. Allting ska vara värde.
Upplever du det som en del som du har blivit väldigt mycket bättre på under resans gång, att just följa upp och få det till att bli ett levande dokument?
Jag tror att jag har blivit bättre på att skala av det och inte ha, jag tror inte längre att antal ord och meningar i dokumentet gör att det kommer att bli bättre, utan återigen, alltså vad är viktigast för oss?
De här effektivitet.
Som, ja, vad som är viktigt för oss. Vi behöver inte skriva om allting, för det här är viktigt. Och det blir mer och mer, Jörgen, så blir det mer och mer, så drar det sig från det grenspecifika. Mer och mer ifrån handboll. Mer hur vi ska vara. Vad är viktigast här? Hur ska vi vara mot varandra? Hur vill vi uppfattas? Mm. Är du med? Ja. Vill vi uppfattas som ett lag som kan springa med oss? Nej, det kan vi inte. Ja, då får vi se till att springa hem. Mm. Och då kan det vara det en sån central. Springer du inte hem i det här laget, så spelar du inte. Mm. Eller vad det är.
Och då kommer vi in på det här med utveckling och teknologi som har kommit in mer och mer och mer. Och i fotboll är det helt extremt, men även i handboll har ni ju varit väldigt långt framme med bilder och så vidare. Mm. Hur känner du för all teknologi som kommer in?
Alltså teknologin och statistik och allting måste ju på något sätt selekteras. Återigen, vad är det som är viktigt? Jag gick en utbildning och en bra relation med Johan Garpenlöv som är hockeyns förbundskapten, och där liksom i hockeyn får du ju ner bilderna i båset. Uh-huh. Alltså du kan se direkt ner i båset att ja, nu, det här teckningen, jag vill se den sekvensen, så kommer den där helt plötsligt. Mm. Och det är ju också det här, hur mycket kan en människa, en tränare, hantera, vad behöver jag hantera? Teknologin får ju aldrig ta över, för du måste ju gå på din magkänsla, vad som är rätt, vad jag känner, men du måste ju en oerhörd balans i det. Och idag är ju många ledare som om du tittar på vissa lag, även Barcelona är bra på handbollen. Jag ser ungdomslag, jag ser lag som försöker spela som Barcelona. För att du har sett det på YouTube, du ser att kolla här vad Barcelona, jag kan det, jag vet hur Barcelona spelar. Ja, men hur ska vi spela då? Mm. Vad är viktigt för oss? Det är så mycket teknologi som inte överhuvudtaget berör det som vi gör. Men du kan ju liksom gömma dig i det, du kan grotta ner dig i det. Men det här mänskliga, och du och jag, alltså relationerna mellan, alltså det.
Men det är väl där jag känner att det har blivit, att man har tappat den delen och att man ser inte träden för skogen längre.
Nej.
För att det har blivit för mycket. Utveckling, din egen utveckling. Hur jobbar du med att utveckla dig själv rent konkret?
Jag tror väl att jag har också haft förmånen nu de senare åren, eller egentligen hela min karriär, och fått ganska mycket spännande uppdrag. Där jag var ung när jag började, gjorde den resan med Kropps. Och så vidare, och nu de här sista åren så har jag ju liksom varit i situationer som är ganska tuffa, som är ganska utmanande i Rumänien, i Montenegro, och jag tror att där har jag väl sökt mig till kanske miljöer som är jävligt spännande men som är ju ganska osäkra, där du verkligen får testa dig. Ledarskap på engelska exempelvis, jag har aldrig gjort förut, jobba i andra kulturer är ju också ett sätt att du alltså timmarna du får tillbaks av timmarna, och jag tror att det blir det ett måste, alltså när du går vidare så hoppar in och ut, kommer till ett lag 10 dagar innan start, nu har jag haft dem i 2,5 år, men en sväng dit ner igen, du måste liksom, det blir väl en personlig utveckling i att kunna hantera väldigt många situationer, och en del av dem är väldigt udda.
Mm. Extern utbildning. Och skulle kunna åka till Barcelona och titta hur de jobbar. Skulle kunna titta på någon annan del av världshandbollen som du tycker är spännande att följa, eller hur jobbar du något med sånt?
Jag har ju en förmån för att det finns ett lag i Montenegro som heter Budućnost, som jag har två Champions League, en anrik klubb där jag har ju full ex.
Ja, du har flera spelare där
också. Ja, massa spelare.
Och där de kan alltid jag, med i Final Four.
Ja, och där kan jag vara där nere. Jag kan se, det är väldigt sällan som du ser andra, när du jobbar med det här, det är väldigt sällan att du ser andra jobba. Och där får jag se hur han gör, Dragan Adzic exempelvis, och hans gäng, hur de jobbar med det som faktiskt också är mina spelare. Jag var mycket på Balkan när jag var yngre, på jugoslaviska handbollsskolan och sådana saker. Jag har också fått vara med en del ledare som jag har varit i par med, som jag har fått sett. Men jag tror att den delen, dels genom att få bekräftat att jag kan något, också att man kan göra på annat sätt. Jag höll 4 föreläsningar i Cluj i Montenegro, eller i Rumänien, där det också var andra föreläsare, att liksom vara med i, där man kan se att vad fan man kan göra. Jag tycker jag har lärt mig mycket att man kan göra på många olika sätt. Där är man ju mer begränsad initialt, tycker jag, i sitt ledare, hur man kan göra. Man kan nå ett mål på olika sätt.
Det är väl den insikten man kommer till så länge man håller på som ledare, att det inte finns något facit och att det finns väldigt många olika resor som bär till Rom allihopa.
Och du måste vara öppen, men du måste också vara klar i vem du är, och du får akta dig för att inte trolla bort det, för det är så mycket som händer nu. Liksom nu exempelvis i handboll så är den spanska skolan väldigt inne. Ja, men vad kan jag använda av min spanska? Då ser man lag som tar den spanska skolan rätt in i sitt eget lag. Men vad kan jag använda av det här? Vad kan jag ta från Balkan? Jag har ju lärt mig otroligt mycket hur de spelar där nere. Eller med fransyska eller med andra. Men vad kan jag ta från, vad kan jag ge det svenska? Vad kan jag ge till dem? Vad skulle de kunna få en boost av om jag ger det här? Tänk på det här. För de får ju också, sätts ju också i situationer där de måste göra saker som de aldrig ens har funderat på att man kan göra så.
Innan vi slutar det här otroligt spännande samtalet, Per, så är det så här att om vi pratar lite om näringslivet också som avslutning, så är det ju väldigt mycket ledare och coacher och chefer inom näringslivet som hämtar inspiration och kan lära sig ifrån idrotten, men också tvärtom. Som avslutning, kan du känna några saker som du kan tycka väldigt tydligt att näringslivet kan lära av idrotten och vice versa?
Vi har ett speciellt språk inom idrotten som också är accepterat. Men inom idrotten så är det här och nu, att du behöver göra det här om 5 minuter eller i en timeout 20 lika. Vad ska vi göra? Okej, det är ingen demokrati då, utan vi gör det här och så vidare. Du är också, alltså du får ju ständig feedback på, alltså du måste prestera här och nu. Jag vet inte om man kan applicera det, men jag tror att vi inom idrotten är bättre på att vara tydliga och få en acceptans i att det gör inte så mycket om vi kanske är tuffa mot varandra i språket, för att vi vet ändå var vi ska någonstans. Det tror jag att näringslivet kan lära av oss, att jobba i team, tror jag också. Att det här att vi är viktiga, vi delar ut roller, vad har du för roll här? Sen har ju vi idrotten, vi kan ju bara focka folk om inte vi, är du inte med? Så vi är ju inte riktigt i samma...
Det är ingen MBL på samma sätt.
Nej, det är det ju inte. Men kommunikationen som jag ibland tycker inom idrott, den är för hård. Alltså den skulle inte funka någonstans i ett omklädningsrum. Exempel. Det kan inte funka på, du kan inte gå in på ett lunchrum och göra som du gör. Men ibland så kanske du måste våga vara mer rak och tydlig. Det är det här som gäller det här nu. Det var ju kanske inte så jättebra men kommunikationen är ju rakare med idrotten, så får jag till. Jag har inte jobbat så mycket i näringslivet.
Och vice versa. Idrotten kan lära om näringslivet.
Näringslivet tror jag ju att man måste, där måste man ju jobba med längre processer. Alltså om jag generaliserar lite grann, att ha tålamodet och jobba med längre processer. Att kanske ha lite mer tålamod. Sen i näringslivet så spelar man ju match hela tiden, känns som liksom. Där är de flesta liksom, där är det ju match hela tiden, det är möte, det är sälj, vad det nu kan vara. Idrotten har ju också förmåga att vi tränar, kanske också näringslivet skulle träna på situationen. Alltså vi tränar ju och sen spelar. Vad vi kan lära av näringslivet, ja, det är nog säkerligen mycket, men jag tror att det är mer tvärtom.
Per, ja. Stort tack för att du ville komma till Coach Meet Coach.
Tack så jättemycket.
Otroligt inspirerande och spännande och lärorikt samtal, och stort lycka till framöver.
Tack så mycket. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.